Ja, välkomna får jag säga också till det här bibelstudiet. Det är ju alltid så när man, jag minns när jag var ny och skulle tala, när jag var ung en gång i tiden, då bad jag alltid innan att måtte jag kunna hålla på i 10 minuter. Det var en verklig kamp. När det var möte och det var mycket folk och sångarna sjöng och det förväntades, och sen kände jag där, måtte jag kunna hålla på i 10 minuter. Och nu är det tvärtom. Så är det. Så jag hoppas att jag kan vara koncentrerad. Och, för jag tänkte att om vi försöker hålla på en timma, och sen är det ju alltid intressant om vi kan ha ett litet samtal och det kan väcka frågor, det som jag försöker säga här idag. Och när jag har tänkt på det här med profetiskt tal och tungotal, då har jag känt att jag vill gå till Paulus ord. För det är han som på ett särskilt sätt undervisar om det här i Första Korinthierbrevet 12. Och därför vill jag ta min utgångspunkt här, och jag vill också kretsa kring Paulus undervisning i Första Korinthierbrevet. Och vi har ju redan varit inne på det i de tidigare omgångarna. Och vi vet ju att det är ju här på ett särskilt sätt som Paulus då talar om andens gåvor och andens bruk. Och vi kan väl läsa de här två, mina slides, jag har 10 slides, så vet ni, då kan ni räkna ner också. Och jag har skrivit ut bibelorden rätt så mycket så att ni kan vara med och läsa det som står. Men vi kan väl börja med att läsa de här inledande orden ifrån det 12:e kapitlet. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. En får förmågan att tala profetiskt, en kan tala olika slags tungotal och en annan kan tolka tungotal. Det 14:e kapitlet. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Till den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter, men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor, men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Han börjar med att säga att i fråga om de andliga gåvorna så vill jag att ni ska ha kunskap. Och han säger att anden framträder hos var och en, så att den blir till nytta. Det verkar alltså som Paulus är mån om, nu ska vi komma ihåg, och vi ska också se det, han talar till en församling som var rika vad det gällde praktiserandet av de andliga nådegåvorna. Det var en rikt välsignad församling, och jag ska säga någonting om det strax. Men ändå inleder han med att säga, i fråga om de andliga gåvorna vill jag också att ni ska ha kunskap. Så det verkar som om för Paulus som att han tycker det är viktigt att kombinera det här med erfarenheten. För det är lite av det som vi känner när vi samlas omkring det här ämnet, att vi vill få mera erfarenhet av de andliga gåvorna i våra liv och i vår gemenskap. Och det är ju en väldigt riktig och viktig bön. Samtidigt ser vi här hos Paulus att han vill kombinera det här och låta, så att säga, erfarenheten av anden också gå hand i hand med kunskap om anden och de andliga gåvorna. Jag vill att ni ska ha kunskap om det. Och anden framträder så att den blir till nytta hos var och en. Och här har vi ju den här bilden av kroppen som vi möter i det 12:e kapitlet. Och det är viktigt att vi verkligen tar till oss det. Att andens gåvor och anden fördelar sina gåvor som den själv vill åt var och en. Så att det blir till nytta. Så att det blir till välsignelse för alla. Så att, och det här att det blir till nytta och till välsignelse, det också understryker det här att andens gåvor och andens bruk är inget individualistiskt projekt. Det är inget projekt som där jag ska självförverkliga mig själv, utan det är något som är till för helheten, för gemenskapen, för församlingen, till nytta. Och här möter vi också de här tre nådegåvorna kan man säga, som vi kommer att säga någonting om mera här. Och i det 14:e kapitlet sen, och jag kommer mest att röra mig i det 14:e kapitlet, där inleder Paulus med att säga: sträva efter kärleken, men sök också att vinna de andliga gåvorna. Sträva efter kärleken. Och det säger han mot bakgrund av det han redan tidigare sagt i 1 Korinthierbrevet 13, där han talar om kärleken och kärlekens roll och kärlekens vikt och kärlekens betydelse. Om jag talade änglars språk och hade all kunskap och hade profetians gåva men saknade kärlek, säger han, så vore jag ingenting. Sträva efter kärleken och sök de andliga gåvorna. Jag tycker ändå att den där ordningsföljden är värd att notera. Sträva efter kärleken, sök de andliga gåvorna. När man läser de här orden i 1 Korinthierbrevet 14 som vi precis har gjort, så finns det ju en del formuleringar som man kanske hajar till för när man läser det till att börja med. Att profetera är bättre än att tala med tungor, säger han. Exempelvis. Och jag vet inte om du har funderat på varför Paulus talar som han gör här. Och den frågan ställer jag också. Varför talar Paulus som han gör i 1 Korinthierbrevet 14 när han hanterar frågan om tungotal och profetia? Då är det tre saker som jag vill bara ta med oss i för att få en bakgrund till Paulus undervisning här. För det första, den första orsaken till att Paulus överhuvudtaget berör de här frågorna, det är att det var en rikt välsignad församling. Det är fantastiskt när man läser de inledande orden i 1 Korinthierbrevets första kapitel, hur Paulus där verkligen uttrycker sin glädje över församlingens situation på det sättet. Han säger att jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt slags kunskap, all slags tal och all slags kunskap. Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor. Vilken församling skulle inte vilja ha det omdömet? Eller hur? Fantastiskt. Vidare, en nyckel till att förstå varför Paulus talar som han gör i 1 Korinthierbrevet 14, det är också att man behöver se 1 Korinthierbrevets 11 till och med det 14:e kapitlet som en enhet. För där i de kapitlen berör Paulus något särskilt. Han berör gudstjänsten, sammankomsten. Och det där märker vi i hans återupprepningar, och jag har valt några uttryck här i det 11:e kapitlet. Era sammankomster, när ni möts i församlingen. i 14 kapitlet, i församlingen, när ni samlas. Så att hela det här sammanhanget sträcker sig från det 11 till det 14 kapitlet och handlar primärt om sammankomsten, gudstjänsten, när församlingen är samlad. Och det är utifrån det här perspektivet, de här två gröna rutorna, som jag tycker man ska också förstå varför Paulus talar som han gör i första Korinthierbrevet 14. Och det har också att göra med den här blåa rutan som jag markerade lite särskilt. Det var en välsignad församling, men det var en församling som också hade sina bekymmer och sina problem. Och så är det. Det finns inga fullkomliga församlingar. Så är det. Och i det här fallet, jag kan bara nämna några saker. Redan i första kapitlet så när Paulus precis har talat om det här, den rikt välsignade församlingen, så säger han att ni har problem med enigheten, säger han. Och så kommer han in på vikten av att vara enig som församling. Och i det 15 kapitlet, när han avslutar de här problemen som han efterhand betar av, då kommer han fram till det 15 kapitlet, och finns det ett annat problem, och det är problemet att det fanns de som ifrågasatte Kristi uppståndelse. Eller de dödas uppståndelse. Och i det 11 och till det 14 kapitlet som vi nu då är fokuserade på, vad är det då Paulus vill fundera omkring och tala med församlingen i Korint om? Jo, det är i det 11 kapitlet bland annat de bekymmer han ser i samband med Herrens måltid. Det 13 kapitlet, förstår vi, har att göra med brister i kärleken. Det 14 kapitlet, där ser vi att där fanns också en problematik rörande de karismatiska uttrycken. Och det hade framförallt att göra med tungotalet, som hade fått en alldeles för överdriven roll i den offentliga gudstjänsten. Och vi förstår av Paulus ord att vad som kännetecknade gudstjänsten var att tungotalet hade fått ett sånt överdimensionerat inslag i gudstjänsten, så att det var ett allmänt tungotalande som inte var riktig. Nu är inte det här vårt problem, men jag bara pekar på bakgrunden till varför Paulus undervisar som han gör. För det säger han i det 14 kapitlet: om ni inte använder tungan till att tala begripligt, hur ska man då kunna uppfatta vad ni säger? Det är inte så att Paulus, som vi ska se, på något sätt skulle vara emot tungotalet, tvärtom. Men han såg att här fanns det ett bekymmer. Och det är därför han skriver som han gör i det 14 kapitlets inledning. Och med det här som bakgrund, och vi nu tänker då att fokus i första Korinthierbrevets 11-14 är fokus på gudstjänsten, när ni kommer samman, så möter vi i det 14 kapitlet två, kan man säga, perspektiv. Vi har å ena sidan det djupt personliga perspektivet, det personliga gudstjänstlivet. Och vi har det offentliga, eller som jag har skrivit här, också det mellanmänskliga. Därför att jag tror att när det gäller bruket av andens gåvor, även om det här i de här sammanhangen ligger fokus på gudstjänsten, så handlar också andens gåvor om att brukas på det mellanmänskliga planet. Och jag ska återkomma till det. Men vi ser här hur Paulus liksom talar, när han försöker då hantera de här frågorna, så talar han både om den personliga sidan och om den offentliga. Och då säger han, ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Men den som profeterar, han talar till människor. Och det är också intressant att se att bland alla dessa gåvor som är uppräknade i första Korinthierbrevet 12, bland de gåvor som den helige ande ger och som Paulus då räknar upp, finns också en gåva som på något sätt har både den privata sidan och den offentliga. Nämligen tungotalet. Övriga gåvor som omnämns i kapitel 12, de sträcker sig ju utanför gåvobäraren som jag har skrivit här. De gäller det offentliga, det mellanmänskliga. De är till för att vara till nytta för människor, för de som tar del av det. Men en av gåvorna har också en djupt personlig sida. Tungotalet. Låt oss då börja med att säga något om tungotal och andens uppfyllelse. Mikael kommer att predika också på söndag om den helige ande, så det blir kanske lite repetition, eller det blir lite, men det gör inget. Det är bara bra, och det är en tanke vi har också, att vi ska fortsätta i våra gudstjänster att jobba med det här temat, belysa det här området som hör anden och andens gåvor till. Men när det gäller uppfyllelsen av den helige ande, så har jag sagt vid några tillfällen att det finns, när man ska tala om de här sakerna, så känner man att orden liksom är begränsade och de räcker inte till. När vi talar om de andliga tingen, när vi talar om vad Gud har att ge och så vidare. Vi är begränsade många gånger i vårt sätt att förklara och förstå. Och Jesus, han är ju en mästare på att använda bilder när han vill förklara saker. Och en sån där bild som Jesus använder sig av, som har blivit så viktig för mig, det är när jag tänker på både pånyttfödelsen och när jag tänker på den helige ande. Det är bilden av källan. Källan. Vi möter det här i Johannesevangeliet när Jesus samtalar med Nikodemus i det tredje kapitlet. Ja, där säger han ju till Nikodemus, denne rådsherre, du måste bli född på nytt, Nikodemus. Och så säger han, den som blir född av vatten och ande, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och så säger han till den samariska kvinnan i det fjärde kapitlet, hon som ber om, Jesus ber henne om vatten, och hon säger, ni känner samtalet där, jag ska ge dig levande vatten så att du aldrig blir törstig mer, säger han till kvinnan. Och så säger han, det vatten jag ger blir i honom en källa med ett flöde som ger evigt liv. Och då tänker jag så här, nu får ni givetvis pröva det själva. Då tänker jag så här, utifrån det här, nu talar Jesus om pånyttfödelsen egentligen både till rådsherren Nikodemus, han talar till den samariska kvinnan. Och då talar han i termer av att den helige ande gör någonting. Det är ett Guds ingripande i människans liv. människan kan inte i sig själv födas på nytt, utan genom vatten och ande, genom tron på Kristus, i dopet, så sker ett nyfödelsens under genom den helige ande. Och jag skulle vilja likna det vid att den här källan, det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Det är liksom som Jesus tar bilden av att det planteras in en källa i vårt inre. Paul var ju inne på det här första bibelstudiet du hade, då du talade om det här med att Gud knyter an med sin ande till den mänskliga anden, sidan hos människan. Nyfödelsen, den andliga källan, det levande vattnet som ger evigt liv. Och sen i det sjunde kapitlet, då säger Jesus så här: den som tror på mig, ur hans inre, skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden. Då blir bilden för mig, blir liksom att denna källa, denna frälsningens källa, denna levande källa som är i förbindelse med Gud i pånyttfödelsen, jag är ett Guds barn. Denna källa, när anduppfyllelsen sker och äger rum, då är det som om denna källa liksom bryter fram. Flödet expanderar. Ser ni den tanken? Det är lite det som Jesus säger: den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten. Det här är ju ett bildspråk på det som vi inte kan förklara på något annat sätt. Men det kan hjälpa oss ändå att tänka kring den helige ande. Och vad är det som händer på den första pingstdagen, som vi brukar kalla det? Jo, det är ju att denna källa bryter fram, ur deras inre strömmar levande vatten fram. Den helige andes uppfyllelse. Alla var samlade, alla fylldes av helig ande. Inte några, inte vissa, alla var där, alla fick uppleva anden som strömmade fram ur deras inre. Och de talade andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Jag vet inte om du har upplevt det här, andens uppfyllelse. Jag tror du har gjort det. Och det vi ska säga, det är att här finns inga mallar hur vi upplever det här. För det kan vara väldigt olika hos oss. Och det skulle egentligen vara intressant, nu ska vi vänta lite med det, men vi kanske hinner det sen. Så det var intressant att höra hur var det när du kände att det var ditt tillfälle då anden på ett särskilt sätt flöt fram i ditt liv. Då du kanske fick ditt tungotal första gången. För mig var det väldigt odramatiskt. För andra kan det komma så där som en mäktig upplevelse. För mig var det faktiskt så här, jag kan ju ta det när jag ändå är inne på det. Att jag var ju ganska ung, jag var i nedre tonåren. Och vi var ju många som längtade efter liksom andens uppfyllelse och så vidare. Men jag kände aldrig att det blev någonting liksom i mitt liv när jag hade varit på olika samlingar och gudstjänster och möten. Men så minns jag när jag gick hem från ett möte en kväll. Jag minns var det var faktiskt. Det var på Lindängsgatan i Vimmerby, ungefär några kvarter från där jag bor. Då helt plötsligt så började jag tala ett nytt språk. Och det var så vanligt och alldagligt. Det var så alldagligt över sig så att jag hade svårt nästan att tänka, är det rätt? Det är lätt att komma i tvivel. Är det rätt? Det var så otvunget och det var så okomplicerat och det var inte så stormande, om ni förstår vad jag menar. Men utifrån denna till synes enkla erfarenhet så har det burits med mig genom livet och blivit och varit en viktig del i mitt böneliv. Tungotalet har alltså en djupt personlig sida. Och det är egentligen det som Paulus då i 1 Korinthierbrevet 14 försöker att hantera, som vi förstår. För han säger, Gud vare tack, jag talar med tungor mer än någon av er. Och man kan ju, och det är viktigt att förstå då, varför säger han så? Ja, han säger så därför att som jag sa från början här, så hade tungotalet i den offentliga gudstjänsten fått en alldeles för stor plats. Så ingen begrep vad som sades. Utan det var snarare så att man tror kommentatorerna att man ville visa sin andlighet genom att man kunde överrösta de andra nästan och tala i tungor. Och så blev det fullständigt obegripligt det som sades. Det blev rörigt. Det blev oordning. Men Paulus vill inte släcka tungotalets gåva. Tvärtom. Han vill bara att den ska ha sin rätta form och sin rätta plats. Och därför säger han till dem, Gud vare tack, jag talar mer med tungor än någon av er. När då? I det egna bönelivet. I det egna gudstjänstlivet. Där talade han i tungor. Och så går han vidare och säger att den som talar i tungor, han talar hemligheter. Han talar hemlighetsfulla ord. Det vill säga, han förstår inte själv vad han säger, men anden ger ett bönespråk, anden ger ord som formulerar hemligheter, men inte hemligheter för Gud, utan ord som Gud hör och förstår. Och den som talar med tungor, säger han bygger upp sig själv. Så Paulus såg det här som väldigt viktigt för egen del. Och det ska ju vi också göra givetvis. Att här har vi en gåva där vi kan bygga upp oss själva. Där vi kan formulera ord. De ord som anden inger oss. Och som han som vet vad anden menar. Han förstår vad som sägs. Och i Romarbrevets 8 kapitel, där talar inte Paulus, som jag ser det, explicit om så att säga tungotalet. Men han säger ju så här i de här välkända orden. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Här är det nästan som Paulus säger, ja jag tror han säger det, att till och med våra suckar, vår ordlösa bön, är en kommunikation med Gud genom den helige ande. Han som vet vad anden menar. Och jag tror detsamma gäller för tungotalet. Han som vet vad anden menar. Det är en fantastisk gåva som vi ska längta efter och som vi ska ha som en dyrbar skatt i vårt personliga gudstjänstliv och böneliv. Om vi säger någonting då om det offentliga och sammankomsten, det mellanmänskliga, så är det ju tydligt vad Paulus vill understryka i 1 Korinthierbrevet 14. Det han vill säga är att när ni kommer samman, när ni praktiserar andens gåvor och så vidare och så vidare, så är det till för sammankomstens bästa. Och för att det ska vara till för sammankomsten och gudstjänstens bästa, för att det ska kunna bygga upp församlingen, så behöver det vara begripligt, förståeligt. Vi behöver kunna höra vad Gud säger, vad anden vill, vad anden säger. Och därför säger han, om ni inte använder tungan till att tala begripligt, hur ska man då kunna uppfatta vad ni säger? Men om jag inte vet vad ljuden betyder, blir jag en främling för den som talar och han en främling för mig. Och det här ska ju då förstås mot den bakgrund jag beskrev förut. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Vad är det som gör att det är bättre? Jo, det är bättre därför att det är något som är begripligt. Det blir ett tilltal till de som är samlade. Det som sägs behöver uppfattas och förstås. Och om det som sker är obegripligt, så blir det också utestängande. Det uppstår ett främlingskap. Om man inte förstår blir man en främling för den som talar och han en främling för mig. Men Paulus säger då att det är bättre att tala profetiskt. Därför att då blir det ett ord, en hälsning till den som är där. Därför ska den som har gåvan att tala i tungor i gudstjänsten, det är ju en gåva att tala i tungor offentligt. Nu talar vi inte om den privata sidan som jag var inne på nyss. Vi har ju den gåvan att tala i tungor i gudstjänsten. Den som har den gåvan, säger Paulus, ska be om att få förmågan att tolka sitt tal. Eller så kan det vara så som han också säger, att någon annan är närvarande som har gåvan att tolka. Det där har vi varit med om många gånger. Det kan vara någon som har gåvan att tala i ett offentligt tungotal, om ni förstår mig rätt. Och så är det någon annan som tolkar det som sägs. Och här understryker också Paulus vikten då av begriplighet. Och så säger han, om den som har gåvan att tala i tungor offentligt, och det inte finns någon som har gåvan att tolka, Då säger han, då ska han inte frambära sitt tungotal offentligt. Vers 28. Vikten av begriplighet uttrycks också i 6:e versen. Nej, bröder, vad hjälper det om jag kommer till er och talar med tungor men inte ger er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Tungotalet som ett vanligt språk. Det är också en intressant sak. Nu har vi talat om tungotal och att tolka tungotal. Men det förekommer ju också. Och det här har, jag är övertygad om att det finns de som har varit med om det här. Att någon talar ett vanligt mänskligt språk som den inte själv kan. Det var ju det som hände på första pingstdagen. Var och en hörde just sitt språk talas. Och när jag satt igår och förberedde mig på det här, då tänkte jag måste ringa min syster och svåger. För jag måste stämma av med min svåger att jag har uppfattat det här rätt. Jag vill ta det som ett väldigt fint exempel på det här. Det är så här att min svåger, han är missionärsbarn och levde sina första 9 år i Kina på 40-talet. Hans pappa och mamma var Kina-missionärer i en tidigt. Och 1949 på min svågers 9-årsdag så behöver de packa ihop sina tillhörigheter och fly. Ni vet att det var ju oroligheter, revolutionen. Då berättar Bernt, och sen berättade Bernt en sak till, jag kan säga det. Det finns en bok som har kommit ut av Mikael Grenholm som heter Språkliga mirakler. Jag såg den på Torp när jag var där, men jag köpte den inte. Där finns den här berättelsen jag nu ska berätta för er om med. Det visste jag inte, men det berättade min svåger då. Men då berättade min svåger, han var 9 år gammal. Hans mamma och pappa var där och alla hans syskon och några unga kinesiska missionärer, eller evangelister. Han bedömde att de var i 20-årsåldern. Och så står de och ber. Och pappan, Bernts pappa, han hade tänkt att vi ska ta den här vägen och lämna landet. Därför att det verkar vara det mest logiskt riktiga. När de står och ber så börjar den här unge kinesen att tala på ren svenska. Och så säger han, ni ska inte gå åt det hållet. Utan ni ska ta er däråt istället. Det var egentligen den väg man verkligen inte hade tänkt som möjlig. Och Bernt minns det här, att han var med om det här. Och man gjorde så. Och man lyckades ta sig ut ur landet till Burma och så vidare. Men det var ett dyrbart minne hur den där unge kinesiske pojken talade på ren svenska. Ett tilltal på ett vanligt språk. Bernt har träffat honom faktiskt, den här mannen. Han har varit tillbaka i de här trakterna där hans pappa och mamma var verksamma. Och jag tror det här var på 80- eller 90-talet. Så lyckades han hitta den här unge evangelisten som nu var en jättegammal man. Jag har sett kort på honom. Och så berättar Bernt att den här mannen berättar att han hade suttit 30 år i fängelse. För sin tro. 30 år. Men det Bernt säger där att han uttryckte en glädje över att han hade fått tjäna Jesus både i fångenskapen och i frihet. Hur kan var och en av oss då höra sitt eget modersmål talas? Så andens språkgåva kan vara både det som bara Gud förstår och det som kräver uttolkning. Men det kan också vara ett vanligt språk i en given situation när det är som mest behövligt. Vad menar då Paulus när han säger: kan alla vara apostlar, kan alla eller profeter eller lärare, kan alla göra under eller bota sjuka, kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, säger han. Och så säger han vidare. Och jag har funderat på det där när han säger: kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Är det så att han menar att tungotalet generellt han talar om, att det bara är för vissa? Eller talar han om det offentliga tungotalet? Då ska jag säga vad jag tror. Får ni pröva det också? Jag tror att han talar om det offentliga tungotalet. För här talar han om andens gåvor i gemenskapen, i församlingen. Och här har vi olika gåvor. Någon har tungotalets gåva. Och han uttrycker det här i första Korinthierbrevet 12 flera gånger. Den ene får, säger han. Den andra kan. En får, en annan får. Och så vidare och så vidare. Det vore ju konstigt om alla hade samma andliga gåva. Någon har gåvan att tala i tungor för församlingens skull. Så jag tror inte att man ska tolka hans ord här som om att vi skulle tänka att bönespråket, den privata gudstjänstlivet, att det skulle utestänga mig på något sätt ifrån tungotalet. Jag tror inte det han vill peka på, utan det är det offentliga gåvan. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Hos någon, hos några framträder den på det sättet. Hos andra på ett annat sätt. Så tungotalet har vi sett nu. Det har både den här personliga sidan. Men det har också den offentliga. Gåvan att tala profetiskt. Jag personligen tycker om den formuleringen. Gåvan att tala profetiskt. Att tala profetiskt, det handlar om att bära fram någonting. Att frambringa någonting. Då knyter han också till ditt inledningsord, Paul. Att profetera, det grekiska ordet profero, det betyder just bära fram, frambringa. Och vad det handlar om är givetvis att bära fram någonting från Gud genom den helige ande. Ett Guds tilltal. Den som profeterar, han talar till människor. Där har vi den här offentliga sidan. Han bygger upp, han förmanar och han tröstar. Att tala profetiskt, jag skulle vill jag bara reflektera lite kring det. När jag tänker på just den formuleringen att tala profetiskt, då blir det också för mig lite mångfacetterat. Och vi ska också notera att det sägs ingenting i undervisningen om hur det profetiska frambärs. Eller hur? Det finns ingen form som presenteras. Att på det här sättet, den här formen ska ni använda er av när ni frambär ett profetiskt tilltal. Det står inget om det. Och det kanske har att göra med att den profetiska gåvan är också knuten till den person som bär fram det. Och vi kan vara lite olika. Men gåvan är densamma. Och att tala profetiskt, jag skulle vilja säga att det, som jag uppfattar det, så kan det manifesteras på olika sätt. Det är helt uppenbart att när Paulus talar i 1 Korinthierbrevet 14 så är det primärt det han talar om, det är när någon liksom ställer sig fram eller ställer sig upp eller talar ett ord från Gud till församlingen. Ett tilltal på det sättet. För han talar ju om det här att en eller två eller tre må tala, så att säga, va? Frambära en profetisk hälsning. Så den sidan har vi, det är genom det profetiska tilltalet, det är ju det primära egentligen som han berör i 14 kapitlet. Men indirekt så berör han också det andra, som jag ser det. För jag skulle vilja säga att den profetiska, vad ska man säga, tonen, det profetiska tilltalet, det finns andra uttryckssätt för det också. Jag tror att en förkunnelse kan vara profetisk. Jag tror att en bön kan vara profetisk. Det ser vi ju i Bibeln också. Vi har ju profetiska böner som människor brister ut i och ber. Och jag tror att en bön kan ha ett profetiskt inslag över sig. Och jag tror att och jag tänker då på den offentliga bönen. Och jag tror också att förbönen, när vi ber för någon, kan också ha ett profetiskt inslag över sig. När anden hjälper oss att formulera våra ord. Och det skulle både kunna vara ett tungotal i en förbönssituation och en uttydning. Det skulle också kunna vara att bara vi känner att anden leder oss att bedja på ett visst sätt. Jag tror att sång kan ha en profetisk ton. Sträva efter den profetiska gåvan, säger Paulus. Och jag skulle vilja skicka med det med oss alla. Du som har en vilken funktion du än har i församlingen, så kan du få vara bärare av någon som kan få förmedla någonting från Gud på ett profetiskt sätt. Och även samtalet, det profetiska samtalet. Ett strålande exempel på det är Jesus samtal med den samariska kvinnan. De pratar med varandra, de ställer frågor och Jesus svarar. Och kvinnan brister ut: jag ser att du är en profet. Därför att samtalet, Jesus var ledd i samtalet. När ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Jag skrev också så här i mitt lilla koncept. Det profetiska tilltalet i en gudstjänst har ofta en allmän karaktär. Det vet vi. Det är ett budskap till, ett ord till församlingen. Det kan också ha en personlig karaktär. Med det menar jag att det kan vara ett tilltal som är formulerat på det sättet att någon särskild berörs av det. Det kan vara hintar eller ord eller formuleringar som gör att man förstår att det är någon. Men det handlar inte om att man pekar ut att det är du eller du eller du. Men man förstår att det finns en personlig ton i hälsningen. Sen kan det vara så att personliga tilltal kan vara just personliga. På ett mera direkt sätt. Och där tror jag att skulle du känna att du har ett ord till uppbyggelse, förmaning eller tröst till någon av dina medsyskon i församlingen, gå till den och dela hälsningen öga mot öga. Nu börjar jag landa här. Det profetiska tilltalet ska prövas. Paulus har ju några formuleringar där. Han säger vid tungotal får högst två eller högst tre tala. En i sänder och någon ska tolka. Som profeter får två eller tre tala och de övriga ska pröva vad som sägs. Vi ser ju här också att varför han är så direkt beskrivande här, två eller tre, det har ju att göra med det jag sa innan om situationen. Så det är viktigt att vi har med oss det. Men han visar ändå på rent principiellt att det är en viss ordning i gudstjänsten. Men de övriga ska pröva vad som sägs, säger han. Och när han skriver till församlingen i Thessalonike så skriver han: släck inte anden. Släck inte anden. Förakta inga profetior. Men pröva allt. Ta vara på det som är bra. Och avhåll er från allt slags ont. Att pröva är en uppgift och en gåva till församlingen och till oss som enskilda. Det profetiska tilltalet i gudstjänsten ska prövas, men också det tilltal som man kan få personligen. Utmärks det av uppbyggelse, förmaning och tröst? Jag tittade lite på det här ordet förmaning. Grekiskan paraklesis. Det för tankarna till parakletos, den helige ande, hjälparen. Han som träder upp till vårt försvar. Och då står det så här i en ordbok. Det är fråga om en uppmuntrande eller bönfallande ton. Ibland kan den vara allvarlig och inträngande till karaktären. Men själva botten i det hela är kärleken omsorgen, trösten. Det ligger väldigt nära det här uppbyggelse, förmaning och tröst. De ligger nära varandra. Det står om Barnabas. Han kallas tröstens son. Paraklesios. Han hade gåvan att förmana på det rätta sättet. Han hade hjärtat på rätt ställe. Och det står om honom att han var en god man, fylld av tro och helig ande. Så det som bärs fram i gudstjänsten, eller det tilltal som ges personligen, ska alltså prövas. Och jag skulle vilja säga så här, får du ett personligt tilltal, begrunda det. Ta det till dig. Är det något helt nytt för dig som du möter? Eller bekräftar det något som du kanske redan visste? Eller anade? Så kan det vara. Det blir en ytterligare pusselbit i något jag faktiskt egentligen visste. Känner du osäkerhet om du får ett personligt tilltal? Dela dina tankar med någon du har förtroende för och som du vet du kan bolla de här frågorna med. Det kan vara ett gott råd, så man inte bara rusar iväg. Begrunda. Be över det. Samtala gärna med någon. Då vill jag avsluta med att bara säga någonting om Paulus säger också där i avslutningen av första Korinthierbrevet 14, och då har vi den här bakgrunden som vi har målat upp. Jag tycker ändå det är intressant att lyfta det. Han säger att Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Ett fantastiskt uttryck egentligen. Gud är fridens Gud. Och det här ordet frid är Irene, eller Irene, den som heter Irene, det kommer av det här ordet Irene på grekiska. Det har sin motsvarighet i hebreiskans shalom, som är ett fantastiskt ord, som talar om harmoni, balans, alltings rätta ordning, allt på rätt plats, helhet. Alltså motsatsen till söndring, disharmoni, obalans. Gud är inte ordningens Gud, han är fridens Gud. Och fridens Gud, det är därför allt som sker i en gudstjänst ska syfta till att bygga upp. Jag älskar det ordet. Att bygga upp. Det är så konstruktivt. Visst är det? Att bygga upp. Vill du vara med och bygga upp? Det vill vi. Och när man tänker på det här, och då säger någon kommentar att gudstjänsten ska vara en återspegling av den Gud som tillbeds och äras. Shalom. Gud är inte ordningens Gud. Han är fridens Gud. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Mina bröder, sök att vinna profetians gåva. Men hindra inte tungotalet. Låt allt ske värdigt och med ordning. Amen. Tack Herre för ditt eget ord. Vi ber att du ska välsigna det på alla våra hjärtan. Framförallt i mitt eget liv, Herre. Tack för den helige ande. Tack för andens gåva. Tack för andens gåvor. Tack för bruket av de andliga gåvorna. Tack för församlingen. Tack för gemenskapen. Tack för sammankomsten. Tack att vi får mötas omkring dig själv. Och vi får höra dig tala. Vi får se dig verka. Och vi får uppleva en uppbygglig gemenskap. Där vi känner att vi har fått något av dig. Av din härlighet, av din kärlek, av din glädje i våra liv. Amen.